Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå och supervälkommen till ännu en vecka med din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd också som görs av två killar, och de två killarna, det är vi det. Jag, Johan Hurtig-Vagrell, och mitt emot mig Jonas Strandberg.
88.
Nu, Jonas, nu kör vi.
Det gör vi.
Och vad betyder det i den här podden?
I den här podden så läser vi veckotidningar, alltså typ Allers, Hemmets Journal och sådana tidningar. Mm. Och så bläddrar vi fram till det här segmentet som heter Läsarnas egna berättelser. Och så läser vi upp varsin sån och skojar lite och hånar dem lite grann, ja, kan man säga. På ett hjärtligt sätt.
Mycket grann.
Ja, ett begrepp
ett begrepp som inte finns, men som borde finnas.
Ja, men det är väl premissen kan man säga. Ja. Och så kör vi, varje avsnitt har vi två berättelser. Vad handlar din om den här veckan?
Precis, min handlar om fara på liv och död i marin miljö, kan man väl säga.
Vad härligt.
Mm. Eller härligt vet jag inte riktigt. Ja, i alla fall då att det verkar ju då utifrån att den här berättelsen ändå har skickats in och berättats av huvudrollsinnehavaren, så verkar det ju vara så att hen överlever.
Mm.
Det är ju härligt.
Skönt.
Ja, det är alltid tummen upp i sådana.
Verkligen.
Att det inte bara slutar så blub, 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 blub.
Jag skriver på liksom en...
redaktionens, redaktörens anmärkning. Sen, här flyter texten bara ut.
Nej.
Man ser spår av saltvatten på. Nej, så är det nog inte. Men det, okay, det kommer nog, jag tänker att det är dramatik.
Ja,
och så vidare.
Vad spännande.
Jag ska också lägga till att vi läser de här berättelserna och sen avslutningsvis så gissar vi om vi tror att de är sanna eller falska också.
Just det gör vi också. Ja. Och vi anstränger oss ofta för att bevisa att de är falska. Vi gör vårt bästa för
det. Ja,
det
är roligare.
Ja, det är mycket roligare.
Och så om den här skulle avslutas då, sen dog jag, slut. Då hade man kanske tänkt, känns inte riktigt trovärdigt.
Som inte klickar.
Nej, men vad kommer du läsa för berättelse då? Vad är det för tema?
Ja, alltså jag har en favoritgenre för mig. Man kan säga, kalla det för arbetsplatskonflikter, om man vill vara lite torr. Men det handlar framförallt kanske om för- och nackdelar med att arbeta med en kompis. Så kan vi uttrycka det.
Ja.
Och den är... Ja, men jag gillar de här, du vet, Office Space, sådana filmer, The Office, ja, konflikter på ett kontor,
ja,
tycker jag
verkligen
är härligt. Och
det är
juicy.
Det finns mycket tropes, ja, mycket sådär återkommande konfliktytor och
verkligen,
exempel.
Verkligen.
Och det finns också... Jag vet inte, oväntat kanske mycket dramatik i det lilla liksom.
Ja, precis. Alltså, för det är något med när man är på jobbet att alltså, det är ju kanske inte alltid exakt en vänskap med ens kollegor, om man jobbar på ett kontor till exempel, men man har ändå en hanterbar relation. Det är inte så att man behöver hata varandra. Det är väl någon sorts peak nästan.
Mm.
Jag har aldrig upplevt att när jag har varit på ett kontor att man har varit så här dunderkompis med de andra. Men man har tyckt att men det är kul att gå ut och käka lunch ihop. Kanske ta en öl efter jobbet någon dag.
Ja, men
vi är inte så tajta kompisar.
Nej.
Riktigt. Du vet.
Men nej, däremot, men jag kan väl tycka att, förlåt,
nej, fortsätt. Ja, men däremot den andra sidan, att man kan avsky någon på kontoret så himla mycket. Alltså piken för vänskapen är inte så jättehög, men bottennivån för hur mycket man kan hata någon på kontoret, den är så jävla djup.
Ja.
Så att det är så svårt, ja, att balansera där.
Ja, men verkligen, för det är ju på något sätt en relation med sina egna regler lite grann.
Ja.
Just för att jag säger, det hade varit konstigt om du i en kärleksrelation bara fick ett bättre erbjudande,
mm,
och hade lite så avskedsfest och sen dök du inte upp igen.
Verkligen.
Men i arbetsvärlden så är det ändå ganska rimligt.
Ja, eller hur?
Så det är lite, de här speciella reglerna gör ju att normal, eller vad man ska säga, rimlig konflikthantering blir lite annorlunda.
Mm.
Och det ser jag jättemycket fram emot,
ja,
att läsa om. Eller att höra om då, för det blir du som läser. Och då ska vi också säga det, att för att ta del av den här underbara Office Space, det kan ju bli livsfara i den här. Det vet vi inte alls vad...
Nej, jag har inte läst hela än.
Jag ska inte säga att det är vanligt, eller att så många krig hittills har startats över att någon tog den sista liksom cupcaken i fikarummet.
Nej.
Jag tror att känslan hos den som kommer in och upptäcker att sista cupcaken är borta är säkert inuti den människan snarlik personen som är så här, nu ska jag jävla starta ett krig mot någon folkgrupp eller vad det kan vara.
Jag tror fan det är en ganska naturlig reaktion, alltså nu när du är inne på. För att om man jobbar på ett helt vanligt kontor till exempel, eller ett lager eller whatever, det är ett jobb, det var det. Det är inte det roligaste i världen, men det finns små ljusglimtar under dagen, och en av dem kanske är sista kanelbullen, eller att de har bytt uppdaterat fruktskålen till exempel. Om någon av de där grejerna skulle störas ut ur bilden, alltså om de skulle försvinna på något sätt, kanelbullen är borta, det finns inga vindruvor kvar, alltså då är det, förstör så mycket. Alltså om det är den enda lilla ljusglimten man har, alltså som är, bryter monotonin, då är det ju hemskt.
Ja, men precis, då blir det ju...
Det förstås upp på ett naturligt sätt. Ja. Jag förstår.
Då blir det liksom 6 miljoner vindruvor som ska bort.
Yep.
Men kan vi göra en liten... man säger oftast utvikning.
Mm-hmm.
Men jag skulle vilja göra en invikning.
Ja.
Alltså att man liksom viker in, man stoppar in någonting. Mm. Det tycker jag är rimligare. Jag tycker kanske att det är så vi ska säga nu för tiden.
Ja,
från och med nu så kör man en liten invikning.
Ja.
Man viker in någonting i diskussionen.
Det tycker jag. Låter bra.
Ja, och då tänker jag att vi kommer in här nu då på liksom fikadelen på arbetsplatsen.
Mm.
Och då är det så här, man kan ju beställa in fruktkorgar eller så, frukt till jobbet. Stuket.
Mm.
Att det kommer en sån blandad frukt.
Just det.
Som bara ställs ner. Varje onsdag så kommer någon sån gubbe och dänger ner en fruktlåda som alla får ta av. Om vi bara skulle spåna lite kring fruktstatus.
Ja.
Du nämnde vindruvor och jag skulle säga att ligger det vindruvor i den där lådan, då är de borta innan gubbens händer har liksom släppt.
Ja.
Du vet, när man spelar schack eller brädspel och så är det så här, det är inte förrän du släpper pjäsen som du har gjort ditt drag.
De ryker.
Men precis, flyttgubben hinner inte släppa träkanterna på lådan innan de är borta. Och då ligger det bara, så han hinner se sig, va? Ställer jag ner en fruktlåda med ett sånt vindruvesklett?
Mm.
Den här lite så här greniga kvistsamlingen som blir kvar.
Uh-huh.
Otroligt sorglig syn.
Verkligen.
Och så står det liksom ett helt kontor fullt och liksom bara mumsa vindruvor. Uh-huh. Och det var också bara 8 vindruvor.
Ja, det är alltså himla snålt.
För det är liksom...
Proportionen är så orimlig.
Ja, det finns också, det är väl någon HR-chef då, kanske att HR-chefen inte befattar sig med att beställa just fruktkorgen.
Ja. Uh-huh.
Men man tänker sig kanske det är någon någon sån liten strebertyp på HR-avdelningen som bara, jag kan ta på mig fruktkorgs...
Ja.
Du vet, man ska göra sig oumbärlig på jobbet.
Gör research också. Ja. Kolla liksom vilken så här Ica-butik levererar den bästa fruktkorgen till exempel.
Absolut.
Vad får man mest för pengarna?
Och då han då, eller hon, kryssat i. Ja. För då finns det så här, det finns också en vanlig fruktkorg med 8-10 vindruvor.
Mm.
Sen bredvid så är det så här, fruktkorg med liksom obegränsat 4 kilo vindruvor och sen 2 bananer.
Uh-huh.
Den kostar så 5 kronor mer. Och då bara, nej, det kan vi inte. Utan det blir den här, och det är därför då vindruvorna, alla vet det. Det ska det bli någon vindruva, då är man nere i fikarummet. 11.59 på onsdagen när fruktkorgen landar. Men så jag skulle säga då, vindruva, solklar vinnare.
Absolut.
På...
Det är sant. Mm. Och jag tänkte lite i realtid när du, hur man skulle ranka det här. För att man tänker...
Är det välkomna, ska vi säga välkomna till frukt-SM?
Ja, det kan man säga. För jag tänkte först att det som är sist på den här listan skulle vara... banan faktiskt, men ändrade det medan du berättade liksom om den här stackars fruktgubben som blir antastad av alla kontorsarbetarna.
ett vardagsdramatik kan man väl säga.
Jag tror snarare att det rör sig om att äpplen är absolut, absolut lägst ner.
Mm.
Helt vanliga äpplen av flera skäl. Framförallt att de är så... nu är jag lite allergisk mot så här fruktskal. Det är inte farligt eller någonting, men jag äter inte sånt. Alltså jag skalar alltid äpplen innan, så då är det jobbigt. Så men det har inte med saker.
Nej, gulligt ändå. En liten inblick i att vara Jonas Strandberg 88.
Ja, så är det. Det är sådana besvär jag lider av ibland.
Ja.
Anyways, det är svårt med äpplen, för att om man sitter vid skriver man hugger en frukt ur korgen och tar ett äpple, det ska man ställa den där skrutten medan man äter inte upp den i ett helt svep om man är en normal människa.
Nej.
Man äter kanske lite, tar några tuggar, svarar på något mejl, tar några tuggar till.
Ja, men man går ju och hämtar den och sen tillbaka till.
Ja.
Alltså vindruvan är ju, den hinner inte ens lämna dina händer.
Nej.
Förrän den är uppäten på något sätt.
Nej, precis. Och alltså, äpplen är logistiskt jobbiga att handskas med vid ett skrivbord. Och man kan inte lägga ifrån sig dem tillfälligt.
Så en ljudfaktor.
Ja, det låter så jävla äckligt när folk äter äpple.
Mm.
Det är något av det värsta jag vet. Det är ljud... Det där riktiga...
Jag knöt näven lite.
Så äpplen är längst ner. Och precis ovanför äpplena så tror jag...
Där har jag ett förslag sen. Mm.
Jag tror att bananerna ligger där.
Okej.
Okay. För att de är lättare att handskas med. Men de luktar också väldigt mycket. Alltså det är en väldigt stark när någon öppnar en banan och tar först att det liksom fyller ett helt, alltså jag tycker det är ganska gott med banan, men det luktar mycket typ. Det absorberar mycket av luftrummet.
Ja, just det.
Så precis ovanför bananen har jag placerat clementin.
Wow.
För att den är väldigt lätt och den är smart paketerad. Man öppnar skalet så kan man bara ha den ligger fortfarande i skalet, så man tar en klyfta, den liksom ligger skyddad av skalet hela tiden.
Ja, du menar, det här ändå, det är så, wow. Mm. Du vet, Johan, minns du var du var den dagen du fick veta det här? Den känslan hade jag nu.
Oj.
Ta oss igenom din clementin eller satsume liksom strategi. Vi börjar med, du går ut i fikarummet, du plockar upp en satsumas.
Ja.
Det här sker inte, det är ingen vindruvshastighet, utan det är bara helt normalt att du går. Och gubben med frukt, han är borta sedan länge.
Ja.
Så du går och hämtar en clementin.
Ja. Den får inte vara för mjuk, det är viktigt.
Jag håller med.
Det är lite en avokadogrej, man känner lite på den.
Alltså... Jag gillar också, jag gillar inte grovporiga skal på.
Och inte för söta, de blir ofta lite söta när de är lite mjukare. Det tycker jag inte om.
Men också risken för fadd.
Ja.
Fadd smak. Så du väljer ut ett bra exemplar. Och så säger vi då att du håller dig tills du är tillbaks vid din stol vid skrivbordet. Vid din arbetsplats.
Just det.
Där du kanske har en sån liten vimpel med Horreds IF.
Ja.
Jag utgår från att du har det.
Ja.
Ja. Och sen så började du då, och nu ska jag äta min clementin eller satsumas.
Just det.
Ja.
Alltså sitter jag där så öppnar jag upp liksom skalet. Så här brukar jag inte äta hemma, men jag gjorde så när jag jobbade på kontor liksom, okay, ett tag. Ja. Och att jag hade den liksom, öppnade upp skalet liksom, så att allt utom, det satt fast i botten typ fortfarande.
Ja. Hur bryter du skalet så att säga? Var börjar du liksom?
Här börjar jag nog från toppen, om man säger. Alltså där en av de här små grejerna sitter. Mm. Ja, men man vet vad jag menar. Och så försöker dra runt så här. Så att det blir,
gärna
att det
blir, som en tecknad skala äpplen.
Ja, men gärna att det blir en remsa typ. Det är inte alltid det lyckas, men i regel så försöker jag öppna den så. Liksom. Ja. Den bildar liksom en bädd lite man kan lägga den på. Så kan den ligga sen på...
Som att det är liksom en lång arm som liksom öppnar upp sig. Och sen har du kvar en botten som
precis.
Fat.
Ja, eller men då? Typ så. Mm. Och då kan man liksom sitta där sen och äta lite av den en bit åt gången.
Ja.
Och jag åt ganska mycket clementin en period för att det var den enda frukten som jag... Men jag tyckte banan var lite så här... Det smaskar så när man äter.
Ja. Ännu en inblick i... Uff, fan.
Du hör ju, det är så det låter.
Nej, men det är verkligen. Ja. Ännu en inblick i livet som Jonas Strand
är
88.
Ja, men det är hela frukt. Alltså, det är så jobbigt med frukt. Va? Det är så stökigt. Det är så få frukter som funkar att äta i en normal miljö. Typ. Mm. Äpplen låter för mycket, banan stinker. Det är typ bara clementiner som är smart paketerade. Och går liksom att... Alltså, typ att äta på tunnelbanan till och med.
Mm.
Det är lite, de luktar lite också ska man vara ärlig med, men det är inte samma grej som du, bananer.
Du vet ju hur de gör så här, SVT-debatt och sådana. Jag vet inte om det är liksom mötet är väl kanske det nya. De kanske inte har kvar debatt längre. Just men att det. Då är det ändå så här, känns som att de skannar av, oj, ett ämne här nu, saltkråkan. Ah. Vem kan tala sig varm om nya saltkråkan? Och sen så ringer vi Ulf Brunberg. Och sådär. Så om de ska ha ett debattprogram om så frukts betydelse i samhället eller så, då ska de ringa dig ju, för
ja,
du alltså, brinner uppenbarligen.
Jag tycker det är jätte, alltså, älskar särskilt fruktsallad, tycker jag är underbart, för att då är allting redan smart paketerat, preppat. Det naturliga statusen för frukt är liksom otympligt, tycker jag.
Ja, just det.
Men skulle din...
Det riktiga naturliga liksom, formatet för frukt är i bitar i plast.
Ja, ja, faktiskt.
Ja, men det håller jag med om. Ja. Älskade under liksom, mesta pandemipiken hur det var liksom, att det var en mer inplastning av färsk frukt och sånt.
Ja, verkligen.
Det kändes härligt.
Ja, det var mysigt.
jag kan också liksom gå igång på den lite liksom tecknad film / amerikanska som fruktdisplayningen när det är så här, att det ligger liksom äpplen kanske i papper fint liksom upp på rad eller i någon sån form eller så där och inte bara så
det är snyggt
hunner om buller.
Nej.
Som i Sverige. Ja, men det är klart, det är den lite anala delen av mig.
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Som helst, jag var otroligt, jag har aldrig själv såklart, men jag har heller aldrig sett någon inte skala färdigt en clementin.
Nej, alltså normalt jag gör ju det hemma liksom. Alltså så att allt man bara slänger skalet allt.
Säger du det här nu bara för att du inte ska verka helt sjuk i huvudet?
Nej, men jag tycker det är lite så här när man sitter vid typ ett skrivbord eller så tycker jag det är lite
jag värderar inte, eller jag tycker inte det är dåligt. Jag blev bara liksom lite mind blown att säga, ja men det låter väldigt smart.
Ja, ja men det funkar väl helt okej.
Liksom. Det är nästan som jag tycker jag får en känsla av att det är så här, frukternas merci chokladask. Du vet, som att i reklamen på den merci så ska den ju liksom vikas upp till ett litet till en liten liksom merci ställning som man enkelt kan ta fram sin merci pinne och skala den.
Ja.
Om det då är kanske någon med cappuccino smak eller dylikt.
Men det är så svårt, för jag går out of my way att slippa så mycket disk som möjligt. Samma när jag tar en ostmacka på morgonen liksom. Jag brukar inte ha en speciell assiett jag lägger på. Jag lägger den liksom på kaffekoppen Och så sitter jag och äter därifrån.
Det är mysigt. Dock så skulle jag få liksom anal oro över att det då blir ändå risk för, beroende på vad du har för bröd, men att det ändå är en
smula ner,
smul på kaffe. Ja. Det skulle kunna förstöra hela veckan för mig. Ja, men hur som helst. Jag skalar min clementin som jag tror att det är liksom det vedertagna och enda sättet om man är barn.
Mm.
Vilket är då hitta någonstans längs med ekvatorn på clementinen så får man upp ett litet hål.
Ja. Och sen, så du nyper upp? Du liksom
jag nyper upp. Precis. Upp ett hål. Det är mycket enklare. För jag har ändå provat det vissa gånger och sett andra rimliga människor med så att säga vuxensinnet i behåll.
Mm.
Peta ner ett finger i, om det finns en hane och hona ände.
Ja.
Vid poolerna på clementinen, så petar man då in fingret lite försiktigt i hornämnden, as it were, jag ber om ursäkt för detta, men och för då liksom då ger den med sig liksom.
Det har inte jag testat,
så då blir det liksom, då kan du ganska lätt
det känns som vulgärt.
Ja, det är otroligt, jag känner det när jag berättar om det här. Så gör jag alltså inte, men jag har sett andra göra och har provat det några gånger. Det är nog kanske det liksom, allt annat aside, det är det smidigaste sättet. För då får du snabbt ut på ett hål och sen kan du liksom bara... Jag tror det normala är att inte skala alla sitt livs clementiner exakt likadant.
Precis.
Utan normala människor har nog kanske sagt, men jag brukar öppna här och sen så skalar jag väl bara bort skalet och äter min clementin och kanske inte ägnar ett poddavsnitt åt det.
Jag tror de flesta människor äter inte clementin så ofta att man har ett sätt. Varje gång man får en clementin i sin hand, då har det gått så lång tid sedan förra gången man fick det, så att man vet inte riktigt hur det ska göra.
Nej, just det.
Så varje öppning sker på lite hip som happ, tänker jag.
Ja, nej, men det är det jag menar. Att, det är så här, att ha ett så utstuderat sätt så att man kan redogöra för det under liksom en kvarts poddsändning, det är sjukt. Ja. Det får vi vara ärliga med. Ja. Och det är ändå, men det blir fint att kunna bjuda på lite sjukdomsinsikt.
Det tycker jag.
Då. I alla fall, jag nyper upp ett hål längs med ekvatorn, skalar runt ekvatorn nästan tills jag är i mål igen. Och då liksom försiktigt liksom lite så här, viker jag av norra och södra halvklotet då, så att säga. Så att den släpper i ett stycke.
Just det.
Och så håller jag upp det, tittar på det, jag är oftast själv ju. Så håller jag upp det och tänker, titta, det ser ut som en elefant och eller en snopp. Och så roas jag av det och sen äter jag min clementin.
Ja, det låter härligt.
Så lever jag mitt liv.
Jag tänkte att du gjorde så här en ilsken öppning, att du sliter loss liksom fragment av skalet och bara kastar det åt sidan.
Ja, men du vet, som man gör med vitlöks klyftor. Bästa sättet är att bara trycka till dem med typ ett knivblad liksom, eller något sånt där. Och sen så den spricker och då ramlar skalet av supersmidigt.
Mm.
Man bara liksom bara smäller till clementinen. Ja. Och sen liksom bort med skalet och sen liksom trycker i, inte klyft by klyft heller, utan bara mular in mosad frukt.
Gud vad groteskt.
Och så tar man då med handen på med liksom handflatan på ytan där det har runnit ut massa juice liksom, och bara så ska man inte göra.
Nej.
Hur eller hur, för att då sakta segelflyga oss tillbaka till där jag en gång var innan min invikning. Så för att ta del av Jonas Strandberg 88 brinner för fruktkingen, hans berättelse om arbetsplatsdramatik.
Just det.
Då behöver man bli Patreon till podden.
Patreon.com.
Patreon, precis.
Patreon.com/ rätt upp i verkligheten.
Exakt. Fast rätt upp i verkligheten.
Ja, just det.
Ja. Mm. Patreon.com/
rätt i verkligheten.
Då satt den.
Ja.
Och blir det, för då får ni ett helt extra berättelse efter min som jag ska läsa. Den ska läsa efter en vignett. Jag höll på att dö i havet.
Jävlar.
Som liten var jag rädd för vatten och det dröjde innan jag lärde mig simma. En gång i Bohuslän höll min okunnighet på att kosta mig livet. Jag sparkade med benen, men sjönk allt längre ner mot botten. Punkt, punkt, punkt. Skräck?
Ja, för fan vad jobbigt.
Ändå. När jag ser min dotters 5-årige son Olle hoppa i bassängen i badhuset utan minsta rädsla blir jag glad. Tänk att simma som fisken i vattnet och njuta som Olle gör. Jag berömmer Olle när han kommer upp och han blir så glad och stolt.
Fint.
Mm, mysigt, ja. Hemma visar han upp 3 simmärken och jag blir stum av beundran. Det är ändå, det känns ändå lite som en överdrift.
Ja, 3 simmärken, då är det ju, om det är hans 3 första, så är det väl typ, i alla fall när jag var liten, så var det så här. Baddaren, silvergrodan, guldgrodan kanske.
Mm.
Sen kommer fiskarna efter det.
Finns det ingen bronsgroda?
Nej, det gör det inte. Eller för det är liksom några, alltså det som särskiljer de första märkena är huruvida man gör momenten på djupt vatten eller på grunt vatten. Mm. Om man bottnar eller inte. Där, ja. Där.
Den första är också att lova att inte kissa i poolen.
Ja, alltså första märket är ju nästan inte, det är att man har dels en sån flytdynor runt magen.
Mysigt.
Och sen får man en sån flytplatta som man håller i.
Ja.
Så det man ska göra är liksom att man paddlar lite med fötterna och bubblar under vattnet. Och sen så har man sitt märke,
ja,
i toppen.
Det är underbart, ja.
Ja.
Vill ha mer, och det är baddaren.
Det är baddaren.
Ja. Vill ha mer, vad ska man säga, mer kravlösa belöningar i samhället.
Ja, det tycker jag.
För det är så, ja, man hade ju kunnat gå direkt på silvergrodan.
Ja.
Som då, det är inte som att den är, det är inte liksom simma 200 meter.
Nej, nej.
Den är också, antar jag, hyfsat lätt.
Silvergrodan är att simma 10 meter, tror jag. Kanske på grunt vatten. Och, ja, jag kan inte vilka som blir djupt och grunt, men jag är nästan säker på att den är på grunt och det är 10 meter.
Okej.
Okay. Så det är typ en halv... Okej, så att det är sträcka ungefär.
Ja. Just det. Så silvergrodan är, då kan man liksom simma pyttelite.
Ja, men då kan man ändå, det, då är det liksom att man uppar sin vattenvana gradvis. Alltså först så brukar de flesta, ja, men man har inte, man kanske badat lite, men man kanske inte vågat doppa huvudet. Mm. Då ska man vänja sig vid det, och sen så ska man vänja sig vid att jag kan rörelserna, jag kan simma, jag kan ta mig från punkt A till punkt B.
Ja.
Och sen så tar vi det till djupt vatten nästa gång.
Ja. Älskar ändå att det, man hade ju kunnat tycka i ett hårdare samhälle.
Mm.
I liksom i nya moderaternas ondskefulla egoistiska samhälle som de håller på och försöka etablera.
Mm.
Då kommer det inte finnas plats för någon baddaren, utan då, nej, kommer det vara så, första märket får du när du kan simma superlite.
Ja,
verkligen. Inte mycket, men alltså superlite, men det ska vara simma.
Verkligen.
Och så är det så här, de fina snälla människorna, de är så, kan vi inte ha, kan man inte få ett märke bara för att man liksom dyker upp?
Ja, typ.
Alltså, och det tycker jag är så himla,
men jag tycker
fint.
Det var så, jag simmar skitmycket när jag var liten i så här sjöar och hav och allting.
Mm.
Men jag märkte att när jag började trappa av lite, det var för efter en viss punkt så kom man till magistermärkena. Och då går det typ ut på att, ja, men man ska simma 2 kilometer kanske och göra vissa andra moment. Och då får man, när man gjort det en säsong då, så får man sitt märke. Och sen när man har gjort, kanske om det är guldmagister eller om det är något efter där, liksom, så får man liksom göra alla momenten för guldmagistern 3 år i rad, och sen får man en plakett.
Mm.
Man får ingenting däremellan liksom. Och sen så gör man samma sak 3 år till och då får man nästa plakett. Jag fick den första av de där plaketterna, men sen orkade jag inte längre, för att man fick, det gick ju 2 år där man inte fick en belöning för sina insatser.
Ja.
Och då bara, jag pallar inte det här. Så där kände jag att den där regelbundna belöningen var verkligen en morot. Liksom.
Ja, ja,
jag tror
jag
verkligen att många tycker att det är lite så här, känner en stolthet att få sitt lilla märke.
Ja.
Och så kanske man har en sån sköld där man fäster,
ja,
den på.
Ja, precis. Jag skulle fråga dig. Hade du sköld?
Alltså ja, jag hade 2. Först hade jag en normalstor sköld och sen så fick jag så många simmärken. Sen fick jag en jättestor sköld.
Wow.
Jag tog verkligen så här, varje sommar så bara jag gick och matade.
Gud vad mysigt. Jag tror att jag känner också för det här, att eftersom jag var åt det senare hållet på att lära mig simma.
Mm.
Så jag, det var liksom aldrig någon sköld.
Mm.
Och kanske då när jag hade tagit guldfisken. Vad är det? Det är simma 100
25
meter.
25 på djupt, okay, ja, tror jag. Men det är djupt, är jag rätt säker på.
Ja, men i alla fall vad det nu var då. Mm. När jag liksom kom till det märket. Då är det så här, ja men nu kan jag simma.
Mm.
Nu är det bara så märkena i liksom längd och så.
Man ska förlänga allting liksom.
När jag tog det då var det så här, då var, höll alla andra på med sina simborgiga märken och vad det nu är. Så då kände jag bara så nej, det där lägger jag åt sidan.
Mm.
Nu nöjer jag mig med att vara en helt märkeslös men rimlig simmare.
Ja, men när man känner att jag kan det här nu typ, då är det lite, jag fattar.
Men vet du, jag ska också passa på att ta steget utanför simvärlden här nu då och hjälpa alla Sveriges, kanske världens så här, missbrukare, alkoholister och narkomaner och sådär. Känner du till 12-stegsprogrammet? Har du, är du, kan du mycket om det? Jag kan inte så mycket om det, mer än att det handlar om, alltså jag kan liksom jag skulle kunna gissa mig till lite steg.
Ja, nej jag kan väl inte det så till punkt och pricka, men jag är bekant med dem generella liksom.
Ja, och då blir det lite killgissning här, men jag tänker mig att det finns.
Men för våra lyssnare som inte är bekanta kanske, det är väl ett sätt att handskas med missbruk liksom.
Ja, att, men ett sätt att precis bli fri från sitt missbruk, och det är då liksom olika steg där man ska liksom erkänna sitt missbruk i sig, och sen är det också
be om ursäkt
till folk man har sårat genom sitt missbruk och så vidare. Och så är det också, ingår det väl i det här att man får liksom, om du har varit nykter i en månad kanske, då får man ett märke för det.
Ja, just det.
Mm. Jag skulle önska, och jag tror inte att det finns det nu, men jag skulle önska att det fanns ett liksom alkisbaddaren.
Ja.
Som i princip är för att man bara dyker upp.
Ja, precis. Attendance.
Ja, man är kanske, man kan vara full när man dyker upp liksom.
Bara du där.
Ja, bara du där, koka kaffe. Och sen så bara, här har du alkisbaddaren.
Ja.
Då tror jag att många skulle ändå känna att det här var härligt, det här liksom.
Ja.
Ja. Nu ska jag vara nykter i ett år.
Men det är något fint med simmärken tycker jag. Alltså det är så himla. Jag tror inte att det kostade pengar att gå i simskolan.
Nej.
Hur sjukt är inte det? Att det är nästan 100% säker på att det var helt gratis. Att kommunen typ anställde någon tjej som laddade upp barnen. Och så bara,
rimligt.
Alltså det är så jävla häftigt bara. Att det var, jag kan inte, aldrig tänkt på det tidigare. Liksom. Men det är fint och vettigt verkligen.
Ja, men också nu bara varje gång jag... Nu ska jag inte bli den killen, men jag är ändå den killen en stund här nu då. För när varje gång jag går till apoteket och hämtar ut någon medicin till Betty, 2,5 år. Och jag blir fortfarande så här, ja, det var det, här har du medicinen.
Mm.
Har det gått? Mm. Och jag bara, och så ska jag betala någonting.
Mm.
Nej.
Nej.
Det är helt sjukt. Man bara får medicin.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är fan. Okej, men slut på att vara that guy. Mm. Nu ska vi hoppa tillbaks in i poolen.
Jättegärna.
So to speak. Vi var ju då att den här mormon då väl stod och var stum av beundran över baddaren. Silver och guldgrodan, gissar vi då.
Ja, men det är en bra säsong. Om det är typ... De första märkena det här barnet tar, så är det väldigt bra faktiskt. För att det vanligaste tror jag är att man kanske tar baddaren och sen går det en säsong och sen tar man tag i de andra grejerna.
Just det kanske är så att mormor har legat på sjukhus för hon har haft svår cancer som hon har behandlat. Och lårbenshalsarna har rykt och en stroke på det.
Just det.
Så att det var ett år sedan hon såg
just
lille
det.
Olle.
Ja, men det är en prestation, det är det. Det är det, det får jag säga.
Därför. Olle stod och var liksom stum av beundran över att jag ens stod på benen. Eller hon kanske hade fått alkisbaddaren och att det är det, du vet, första gången mormor kommer hem och inte är dyngfull.
Ja.
Så Olle är liksom stum av beundran, hon är torr i munnen, det är det hon är. Hon bara Olle, har du en stänkare? Ja, vi vet inte, vi kan bara gissa. Jag tänker på hur det var när jag var liten. Jag kan inte påminna mig att det fanns simskolor för små barn eller att babysim ens var uppfunnet då. En sommar hade jag fyllt 8 år och hade skollov. Familjen skulle åka till Bohuslän på campingsemester. Bilen packades med ett blått fyrmannatält, campingbord, mat, spritkök, sovsäckar, tältsängar. Ja, allt man behövde på en semester. Men vänta,
pausa lite här. Ja, alltså, hela familjen åker alltså iväg på den här semestern.
Ja.
Är de 4 personer i familjen då kanske?
Gissar jag.
Ett fyrmannatält är ju alldeles för litet för 4 personer. Alltså om man ska bo där. Det är ju liksom, det är ju för litet. Du måste gå upp en... Alltså om de ska tältsänga där också. Det kommer ju aldrig få plats.
Nej, jag är dålig på camping. Så att ett fyrmannatält har inte att göra med... Liksom, det är inte egentligen... Alltså, det är ett tvåmannatält.
Alltså det funkar ju verkligen. Ja. Det går ju att få in 4 personer där. Om det liksom, men det är ju... Alltså det är ju i det trängsta laget. Ja. Så att man ska ställa in sådana här tältsängar, de slukar ju utrymme.
Ja.
Så det tycker jag också, det är det första sjuka, liksom, att de inte kör typ ett 6-mannatält. Släng på någon hundring eller någonting.
Mm.
Gå upp i storlek lite, ja, om ni ska campa, för att det blir väldigt, väldigt packat.
Det kan ju vara så att det är...
Om det inte är jättesmå barn, då kanske det funkar.
Ja.
Men tältsängarna, det hänger jag upp mig på.
Hon var ju 8 år.
Ja. Jag tycker det är lite minsta laget.
Eller så är det så här då, att det finns ju såklart en ekonomiaspekt, antar jag. Mm. På den tiden, så nu är väl typ camping och såna grejer. Jag köpte en tältsäng från Arcteryx Violence för 8 000.
Ja.
4 sådana rök in i skiboxen på Teslan.
Ja, men jag tror inte
men
att
då var det ju så här, vi ska campa för att vi har inte råd med något annat.
Jo, absolut, och det är fint. Men jag tror ändå att när man ställer in en ställning liksom, som ett tältsäng, det
ja, men det är lite konstigt kanske. Eller så är det så här att det är så, familjen, alltså min mamma var ju ensamstående och jag hade inga syskon. Mm. Så jag och mamma skulle åka.
Det är väl också, jag tror inte att det var ett fyrmannatält. Jag tror att de kommer ihåg det som ett fyrmannatält för att de var 4 personer kanske.
Ja.
Att hon utgår från att det var 4 då. Så hon har inte campat sen dess, som vi tänker inte så mycket på det. Jag har inte heller campat på det, men har ändå, jag minns lite hur det var.
Det är lite, för jag tyckte, jag stannade till på, eller jag fastnade lite vid att det var så otroligt. Varför känner hon att hon
måste redogöra för
allt de packade? Det luktar skrivarglädje för mig, om man säger. Och det ligger den här berättelsen redan i fatet.
Ja, jag förstår.
Det är lite konstigt att en 8-åring kommer ihåg att det var just fyrmannatält.
Mm. Ja, det tror jag hon har fyllt i själv faktiskt. Ja. Men det är okej, det behöver inte vara falskt för det.
Den delen är falsk, just att hon minns att det var ett fyrmannatält. Alltså du vet, det hade ändå så här, bilen packades med vårt blåa tält. Det hade kunnat vara, det hade man köpt. Att så här, blått, för det var liksom någonting, du vet, det var en sägning i familjen.
Ja, absolut.
Här kommer familjen blåa tältet.
Verkligen.
Ja. Camp Blue.
Ja, det köper jag.
Ja. Typiska så pappa-grejer att säga. Ja. De packar in the shit och the stuff i bilen och sen åkte de till havet. I småstaden där jag bodde, ordagrant, det är en sån rätt upp i verkligheten mening, if I ever saw one alltså. I småstaden där jag bodde hade vi bara en insjö. Att få komma till havet var väldigt lyxigt, tyckte vi därför.
Mm.
I skolan hade vi börjat med simundervisning och jag var den enda i gruppen som fortfarande inte kunde simma. Jag var livrädd för vatten och övertygad om att jag skulle drunkna. Jag höll mig vid kanten och ville hela tiden gripa tag i stången med öglan som simläraren höll framför mig medan jag gjorde mina tappra försök att simma.
Mm.
Också en väldigt film- och tv-doftande bild som målas upp av simskola eller simundervisning.
Ja, men det känner jag också igen. Alltså det är väl också en grej fortfarande väl.
Ja, absolut. Simläraren
går på bryggan, håller den här stången.
Ja, jo men precis. Men har man inte sett den mer genom andras ögon än att man minns...
Ja, men jag känner nog direkt att det här var en grej som bara, det kastade mig tillbaka. Alltså väldigt så. Liksom,
okay. Jag får inga bilder av att simma efter en pinne med ögla. Men jag har ju, jag får ju massa bilder av hur jag sett det i olika sammanhang.
Får du bilder av när, du liksom att, de här höga stöv, de här hängselbyxorna, de här gummi, alltså,
det nej, så, det har jag aldrig sett.
De har inte heller.
Nej.
Jag tror det var när det var liksom lite kallt typ, att de skulle ha långa, alltså lektioner efter lektioner, så hade de såna här höga hängselbyxor typ.
Ja, jag gummi, fattar. Alltså fiskarbyxor lite grann.
Ja, typ. Ja. Och så gummistövlar, så gick de där i på det grunda vattnet och lärde ungarna att simma typ, ja, med dem.
Mm. Jo, men det jag är ute efter det är alltså att det känns som en lite mer open source bild av simskolan. Ja, det luktar det för mig lite grann.
Ah, okay,
Snarare än att det luktar vad ska man säga, äkta egenupplevt minne.
Okej.
Du är med på vad jag menar.
Ja.
Vi närmade oss Bohuslän och alla jublade när vi såg det glittrande havet, klipporna och badplatsen med hopptornet. Segelbåtarna guppade på böljan blå. Måsarna svävade. Det är väldigt mycket skrivarlust det här.
Ja.
Ja. Segelbåtarna guppade på böljan blå. Måsarna svävade på den, vadå, himlen?
Molnfria.
Absolut molnfria himmeln. Och det är så här, det är ju såklart falskt. Att det är givetvis inte en molnfri himmel på
nej,
riktigt.
Nej, det,
men det kan ju ändå göra upplevelsen sann, om man säger.
Ja.
Självklart minns man.
Gud ja. Alltså det där är en sån grej. När man tänker på, för jag hade också liknande barndom lite grann så här, att ibland när man tänker, hur var det när du var på Brattön liksom, om vi pratar om mina syskon typ, så här, ja, man tänker, ja, det, ett minne jag bara direkt var, är att det var liksom precis så här som man beskriver, första bara alltså triggern i hjärnan,
ja,
då får man en sån här ögonblicksbild. Sen så direkt när man började fundera lite mer, så kommer man direkt ihåg hur liksom kunde liksom barrikadera oss i den här stugan som vi hade hyrt i alltså ett par dagar för att det ösregnade så mycket, ja, och vi försökte så här inte bråka med varandra hela tiden.
Nej, men verkligen.
Så det är ju verkligheten liksom, att det var så oftare än vad det var fantastiskt väder. Nej,
jag minns min barndoms somrar och hur det aldrig, fan ta mig, aldrig var molnfri himmel.
Nej, det var väldigt sällan, om man ska vara helt ärlig.
Ja. Men det är mysigt, det bjuder vi på.
Ja.
Allt var som vi förväntat oss att det skulle vara. Svensk härlig sommar när den är som vackrast.
Mm.
Och svenskast.
Ja, det med.
På den tiden fanns det ju inga äckliga tiggare som satt i varje... nej, det står det absolut inte. Pappa bokade in oss på den välfyllda campingplatsen. Vi hade tur som fick en plats med havsutsikt. När tältet efter mycket möda stod på sin plats var det dags för burköppningen. En burk med Norrlands pulsa, en burk gröna överkokta ärtor och en påse klibbigt pulvermos som blandades med vatten och värmdes på spritköket.
Mm.
Och då var det klibbigt, alltså då efter. Det var ju inte klibbigt som pulver i påsen.
Mm.
Så då får man ju då säga att det här är ju ännu en glädjefylld skrivövning.
Verkligen.
Allt smakade mycket gott efter den långa resan. Självklart skulle vi få glass i glasskiosken också. Alltså, nej, jag tror det kanske är första gången. Det är första gången jag behöver göra det här i podden Rätt upp i verkligheten. Mm. Men nu vill jag varna känsliga lyssnare för äckligt mys. Självklart skulle vi få glass i glasskiosken också. En jordgubbspuck till mig och en vaniljpuck till min syster. Mums.
Står det mums?
Det står mums.
Ja.
Okej, ett andetag bara. Så, nu är jag redo att fortsätta. Sen ville vi bada. Vi la ut våra storblommiga orangebruna badlakan på klipphällen.
Mm.
Alla njöt av sommarvärmen och det spegelblanka havet. Varnade oss för maneter och sa att de kunde bränna till på benen och påminde oss om att vi bara fick vara på grunt vatten. Självklart skulle vi, speciellt jag, inte gå ut på djupt vatten. Min syster Lotta och jag stänkte på varandra och lekte. Min syster som var 10 år kunde simma och gick längre ut. Vad hände här nu då? Tror du?
Hon följer väl efter liksom. Alltså tänker inte på det. Om syran kan simma liksom. Att hon åker på lite. Mm. Alltså vet, märker inte att hon inte bottnar kanske typ.
Och då blir det fara och färde.
Men det är ett konstigt sätt att när hon, det hon beskriver i ingressen är ju liksom mera känslan av att plötsligt hamna i, på djupt vatten. Det är ju inte vad som händer om man går från det grundare till det djupare. Då märker man ju att okej, nu går vattnet plötsligt till hakan på mig.
Ja,
det är ju inte alls samma grej. Om man ramlar i bryggan från, på den djupa sidan, då är det ju en annan grej. Det är ju rimligare.
Ja, att, möjligt. Om det inte är liksom, om det nu är klippigt och så lite grann. Att det,
det är sant.
Att det är en sån där avsats, eller vad det heter. Liksom.
Ja, i och för sig. Så här, det har du rätt.
Jag tog steget och då bara plupp.
Ja, så kan det vara.
Att hon blir lite hetsig kanske följer efter. Min syster som var 10 år kunde simma och gick längre ut. Plötsligt försvann hon bakom en liten klippa som stack ut i havet. Jag plaskade på och i min iver att försöka se vad min syster tagit vägen var jag plötsligt ute på djupt vatten och kunde inte bottna. Jag kämpade förtvivlat och sparkade med benen, försökte hålla huvudet ovanför vattenytan men sjönk hela tiden ner under vattnet. Jag greps av panik och började svälja vatten.
Mm.
Skräck.
Ja, verkligen. Usch.
Tur att det är så att säga då inte berättat som att hon, min syster, började sparka vatten. Och så. Alltså, för nu vet vi ju, du skriver ju det här, så du överlevde antagligen.
Precis.
Då kände jag något som brände till på underarmen. Jag hade blivit bränd av en manet. Nu är det slut, tänkte jag. Och sjönk mot botten.
Nej, usch.
Även där, alltså jag tror visserligen, nu har inte jag varit nära att dö eller så. Så jag har aldrig själv haft, vad ska man säga, jag har aldrig haft öppningen att kunna få känslan, nu dör jag.
Mm.
Och det är väl visserligen vanligt har jag förstått att folk som är i sådana liksom allvarliga olyckor där man hinner tänka någonting ändå. Att man tänker så här, nu är det slut.
Ja.
Men samtidigt så är det också den, mot bakgrund av allt som har varit i texten innan,
ja,
så är det lite en dödsögonblickets ögla på pinne motsvarighet lite grann. Det är den vedertagna bilden av vad man ska tänka.
Ja, jag tror kanske. Ja, jo.
Mm. Men visst, men det är ändå vanligare tror jag att man också. Och precis som öglan på pinnen, den fanns ju där pinnen.
Ja, just det. Ja.
Den var ju verklig också.
Ja.
I samma stund såg jag något mörkt, långsmalt föremål som flöt vid vattenytan. En ögla och en pinne.
Wow.
En simlärare i fiskare. Det har varit märkligt. En planka kom flytande ovanför mig. Jag famlade efter den, fick tag i ena änden och lyckades ta mig upp ovanför ytan och fick lite luft innan plankan gled iväg. Man kan väl säga
jag skulle flyta en planka där. Om det är en badplats de är vid, varför skulle flyta en planka?
Ja, och att hon kommer upp på den men sen glädjer den bara iväg. Och det, jag tänkte ändå så här, du har panik Jonas.
Ja.
Du är liksom, du känner att så här, nu dör jag.
Just det.
Och så får du tag i en planka då.
Ja.
Givetvis vill du inte hålla för hårt i den då, utan jag håller lite försiktigt bara med fingertopparna. Ja, nej, den gled iväg.
Man har också väldigt begränsad rörlighet om man inte kan simma. Alltså man kan ju inte ta sig åt olika håll heller om man får greppa tag i någonting som så här. Nu tror jag dels inte. Okej. Det här säger inget om den större sanningshalten i världen, men jag tror inte på det här om plankan. Jag kan inte se. Alltså,
ja, det är lite,
känns konstigt
lite för märkligt,
att det var en planka som bara flöt runt där.
Jag skulle säga att så här, i den situationen som jag upplever att vi är i här nu då, så är det så här, det är svårare att tappa greppet om plankan än inte.
Ja, nästan. Fast typ inte. Jag tänker typ så här att hon greppar efter den och så får hon kanske tag i ena sidan av den. Hon drar upp sig själv till lite, eller bara får lite luft så här. Ja. Och i och med att den ligger, hon greppar ena sidan så kanske den liksom skjuts iväg lite så här, snärtas iväg lite typ. Ja. Och det går inte att jaga den om man inte kan simma.
Nej,
så jag tror att den kan ha, ja men det håller jag inte för osant liksom. Jag tror inte att det är.
Fast det är nog en planka, men ja, alltså, hade det varit så här, en hal badboll fick jag tag i. Ja. Men sen så liksom plankan sköt den iväg.
Är konstigt att den är där. Ja. Mm.
Innan plankan gled iväg. Men jag sjönk mot botten igen. Mm. Jag såg sjögräs och stenar där nere och kämpade för mitt liv tills jag tappade medvetandet.
Ja.
Så var det någon som grep mig i armen. Det var pappa som gått för att titta till oss och sett hur jag gled under vattnet efter att plankan glidit iväg. Han fick upp mig på klipporna och vände mig upp och ner så att vattnet jag svalt kom upp.
Mm.
Då kom det ner då, om vi ska vara helt ärliga.
Ja.
Om vi ska vara...
Ja.
Kul att jag står bredvid i den här dramatiska situationen faktiskt. På klippan och bara, ja, tekniskt sett nu här, pappa, så är det ju att det kommer ner. Ja, just det.
Ja.
Om jag får be. Det är också kul att tänka sig, om man ska verkligen ordmärka här nu då. Pappan reagerar när plankan glider iväg.
Mm.
Då har han redan varit under vatten och haft panik.
Just det.
Innan hon hittar plankan. Och då räddar han sig på den. Och då är pappa så, oj då, det där ser inte.
Ja,
konstigt. Ska hon drunkna nu igen? För då är det nog bäst, ja. En drunkning, ingen fara.
Men... Ja, konstigt att syrran inte gör något också heller. Om hon ändå kan simma.
Nej, men hon bara gömmer sig bakom klipporna där.
Bara, det tycker jag är konstigt.
Han fick upp, men ja just det. Så att vattnet jag svalt kom upp då. Mm. Ner. Ja, ännu en gång. Jag kvicknade så småningom till och fick ligga under en filt och hämta mig. Så chockad jag var. Så nära döden jag varit.
Mm.
Det glömmer jag aldrig. Min syster fick skäll för att hon gått ifrån mig och var ångerfull när hon såg hur illa det kunde gått om inte pappa kommit i rätt tid. Ja, det ändå tycker jag, det tycker jag är starkt att lägga liksom ansvaret på den 10-åriga dottern där.
Ja, ja.
Och pappa liksom bara, ja, jag satt ju och tog en öl och bara.
Och, ja, och sen såg jag att oj, vad var ja. Det där?
Ja, kämpa pappa.
Ja.
Det var det där, du vet, pappa blev rädd för att han skulle få skit av mamman såklart.
Just det.
För att han var som vanligt satt med fylld i tipskupongen, gissar jag.
Distra.
Ja. Efter den sommaren lärde jag mig simma i vårt badhus. Jag övade flitigt och övervann min rädsla för vatten när jag förstod att jag kunde flyta med rätt teknik. Till slut kunde jag även simma en hel längd utan att ta tag i simlärarens ögla. Stolt kunde jag visa upp mitt första simborgarmärke för familjen som applåderade min bedrift.
Ja,
det finns väl bara ett simborgarmärke?
Fake. Alltså en längd är
25, kanske 50.
Max 50. Ja. Simborgarmärket är alltid 200 meter.
Ja.
Det är det enda man behöver göra för att ta det.
Yes.
Så om du kan ta en längd, nej.
Och mitt första simborgarmärke. Där blandar hon ihop det här, tror jag. Att alla heter simborgarmärken.
Ja, fast simborgarmärken, de ser ut...
ja, det kanske finns fler.
Ja, det kommer rätt. De har olika färger varje år. Så man kan vissa samlar på dem. Så man tar, ja, i år är det ett grönt med en sån gravering där.
Just det.
Typ, så man kan samla på dem. Så att det kan hända att de tagit ett varje år, men nej.
Just det. Det här året blev det bara en majblomma istället.
Ja, typ.
Jag kom... Tack och lov över min skräck för vatten och har sedan dess älskat att bada och simma. Numera simmar jag gärna långa distanser.
Ja.
Mitt lilla barnbarn frågar mig om jag har något märke från simskolan. Jag berättar stolt om min fina röda sammetstavla som jag satte alla simmärken på när jag var liten. Ännu en detalj som är det första man liksom... Jag hade velat här.
Alltså, de var ju ofta det. De var antingen blåa,
ja,
eller röda.
Ja, det är precis det jag menar. Att det säger, skriv att den var röd och fin. För då känns det som att man var där. Men det säger, nej, det är bara den bilden som... Jag hade ingen sån. Men jag vet ändå det. Jag hade kunnat beskriva så. Men hade hon här nu haft din... Jag tycker det var otroligt bra äkthetsdetalj.
Mm.
När du sa... Jag fick så många märken att jag fick ta en ny sköld för att få plats med dem.
Ja, okej. Mm.
Det hade man inte kunnat gissa sig till.
Nej.
Det hade jag aldrig hittat. Om jag hade, jag hade kunnat titta på exakt den här berättelsen.
Ja, fattar.
Utom den detaljen.
Ja, okej. Mm.
Jag berättar att vi fick simma med kläder på och att vi fick öva på att livrädda varandra på min simskola.
Det får man ju fortfarande göra, alltså om man kommer tillräckligt långt.
Men det är också så här, då hoppar vi bara tillbaks nu.
Ja.
Jag gör någonting att liksom, jag förekommer lite gissningen här, men jag vill bara säga då att i början så läser jag här. Jag tänker på hur det var när jag var liten. Jag kan inte påminna mig att det fanns simskolor.
Okej.
Okay. Och sen hoppar jag till slutet. Och att vi fick öva på att livrädda varandra på min simskola. Hoppla.
Ja, fast ja. Jag har en tanke kring det här.
Ja, nej, men absolut. Mm. Det finns argument att göra för båda sakerna. Men i alla fall. Han säger att det vill han också prova. Han skulle prata med simläraren om klädsim och livräddning. Vem vet, innan Olle är 8 har han kanske lärt sig både livräddning och simmat klädsim. Jag har lovat att följa med honom fler gånger till badhuset. Det är så roligt att se hans glädje och stolthet när han visar upp sina färdigheter för mormor. Mm. Karin.
Mm. Ja, vi kan avgöra sanningshalten direkt, tycker jag.
Ja.
Jag har en rätt.
Jag vill bara visa bilden för dig. Ändå. Vilken idyll i ändå. Det är en bild på ett hav eller en sjö och en hand som kommer upp och så är det texten, nu är det slut tänkte jag och sjönk mot botten. Så det är liksom allt är ju mörkt här.
Ja.
Förutom att bilden känns supernice.
Ja, den är väldigt fint ljusat och ja, det glittrar i vattnet.
Molnfri himmel nästan. Det glittrar i vattnet. Till och med handen som kommer upp då och supposedly ska liksom kämpa och vifta för sitt liv ser mer ut som att den vill göra en high five.
Här är jag.
Ja, vinka. Ja. Jag dyker efter lite mer snäckor.
Ja, ja, just det.
Morfar. Okej, okay, alltså du ska gå inte och dö då. Ja, ja okej, okay, men då ska vi gissa då.
Ja, kul.
Då tror vi att den här berättelsen om simskollärarpinnen och bifogad ögla. Vi tror att den är 1, 2, 3 falsk.
Okej, men gör ditt case först, tänker jag. För jag är lite... Ja.
Men jag tänker mig bara att det är... Jag tycker det är lite för fint och tillrättalagt och en känsla av att säga allas en liksom ackumulerad berättelse från allas mormor.
Mm.
Som jag tycker att säga. Jag hade behövt något mer. Jag hade behövt något mer liksom som gjorde lite något mer som skaver än att de har nämnt Bohuslän liksom.
Ja, jag förstår.
Annars är alla detaljer liksom från Sune sommar eller eller sällskaps, nej inte sällskaps, men typ så här, vi hade i alla fall tur med vädret eller vad det nu kan vara.
Just det. Jag tror att den är sann nästan till 100%. Och det som klingar extra sant är några grejer.
Ja.
Det första är den här Norrlandspölsan som de hade med sig som mat. Liksom.
Mm.
Kändes verkligen inte som det första man tänker på. Jag tror verkligen att de har ätit det där som hon beskrev.
Vad är ens Norrlandspölsa?
Väldigt bra fråga.
Det är någon som, liksom,
bara det, vi vet inte
så det är. Dekonstruerad korv. Nej, men jag tänker mig också om man googlar lite så campingmat på...
Ja, fast det känns som någonting som inte finns längre. Jag tror att det här är någonting som fanns bara kanske när hon var... Eller framförallt när hon var liten. Det känns som mat från hennes barndom. Någonting som hon tänker på när hon kommer ihåg det här.
Ja.
Och sen, framförallt så tror jag att den är sann för att det är så här man kommer ihåg sina barndomssomrar och den trovärda detaljen att hon kommer ihåg fel. Hon kommer ihåg fel för att simborgarmärket, det stämmer absolut inte. Om hon kopplar ihop det med att simma en längd, det var ett simmärke tänkte hon på.
Ja.
Hon råkar skriva simborgarmärke. För det finns ju något som heter det också. Då.
Just det, så du menar att de liksom fel detaljerna.
Ja, att det förhöjer, att hon kommer ihåg fel
detaljerna och det är lite, vad ska man säga, det som har blivit lite generiskt för att det var länge sedan liksom.
Ja, jag tror hon har förhöjt det lite, fyllt i lite grann och skriver det as she kommer på det.
Ja,
liksom.
Just det. Ja, så jag tror där jag mer tänker att det är någon som hittar på dem.
Jag tror att du
har en poäng. Så.
Och sen det är konstigt detalj det här med att det inte fanns någon simskola som hon kommer få. Men den har jag lite svårt
nej,
för.
Men det kan
detaljen.
Också vara så att det är liksom, hon menar då att det fanns inte för så små barn. Jag vet inte hur gammal han är.
Babysim och
han är 5-åring. Och hon var 8.
Ja.
Att det är så här,
kanske menar att det inte var lika vanligt och sådär. Jag vet inte. Men det... jag tyckte den kändes väldigt trovärdig faktiskt. Mm. På rätt många sätt.
Ja.
Fin liten berättelse.
Tyvärr, du kanske har rätt. Olle också. Är det ändå... Är det ett barnbarnsnamn nu för tiden? Döper folk barn till Olle numera?
Nej. Det gör man väl inte.
Nej.
Namnet är fingerat. Men,
just det, han heter egentligen William såklart.
Ja, 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 precis.
Ja, nej men så kanske det.
Men jag tyckte om den.
Ja, ja men det var härligt. Jag vet fan dock att, för visst har det väl varit, det var något med barnpool för någon vecka sedan, eller ett par avsnitt sedan. Fast det var någon som...
Enda jag funderade på var lite nu, nu är jag ingen mathistoriker, men pulvermos. Är inte det en lite udda, om vi utgår från att hon är mormor nu?
Nej, pulvermos kom säkert har det, 50-talet.
Det har funnits länge.
Jag vet eller? Inte, men jag gissar
ja, det. Okej, okay. Ja, okay, men det...
Det var ju någonstans där, jag slänger ur mig 50-talet lite så spontant, men det kanske var 60-talet, vad vet jag. Mm. När hela det här liksom effektivisera köket...
Halvfabrikatsgrejen
liksom. Kom, ja, precis.
Ah, okej, okay. Ah, det makes sense.
Så jag tror att när Gorby's kom... '89 eller när det nu var då hade pulvermoset funnits i
så länge.
Ja, kanske.
Ja. Ja, okej, okay. Men det var mysiga matdetaljer tycker jag. Jag tycker det lät, alltså alltid sen när man pratar om mat på det här sättet så låter det väldigt gott. Ja. Även om det kanske inte är det bästa, godaste. Det låter härligt.
Ja, liksom. Men verkligen,
kan verkligen känna hur det var att vara där.
Jag tittade på, vad heter det, Kockarnas kamp, som jag tycker är mysigt, en ny säsong av. Det är liksom generisk tv i sin bästa skepnad. Mm. Då var det någon sån, Jürgen Grossman, en gammal sån kocklegend, legendar, som hade någon, så, de pratade om mat och så, de hade gjort ja, jättefina rätter och så här. Och så säger han ändå att så här, ändå det godaste att äta en jordgubbe ur, äta en jordgubbe direkt ur jorden. Någonting. Så det var så här, ja, att det liksom, för då när jag såg det så var det så här, älskar jordgubbar, älskar också liksom perfekta jordgubbar direkt ur liksom plockade och ätna direkt. Men när en tysk kockgubbe märkt av liksom ett hårt liv beskriver det.
Just det.
Då kan något gott kännas inte så gott. Men om
du
någon...
äcklade hans känslor för jordgubben.
Ja, men lite så. Ja. Det var så jag vill inte.
Jag fattar.
Ja, men det var något så här, det är någonting med liksom, det är samma som att säga sex är ju härligt och så, men om en liksom gammal gubbe
pratar om hur härligt det är.
Pratar om hur härligt det är med sex. Så det är någonting med njutning och att man vill inte se in i alla sorts liksom, andra människors
jag förstår vad du
njutning.
Menar.
Det var som att jag fick en glimt av hans cum face. Nej, men ja, du fattar. Ja. Skit i det.
Bra story.
Ja, precis. Vi konstaterade det. Det var en bra story, även om den var både sann och falsk, visade sig. Nu ska vi göra så här.
Ja.
Att vi kopplar bort då vagnen som transporterar våra kära och älskade TV6-lyssnare, för de har kommit fram till vägs ände vad gäller det här avsnittet.
Ja.
Men vi kommer ju göra ett helt en hel story till med där Jonas berättar, och det är ju arbetsplats dramatik på hög nivå.
Kan man säga.
Den vill du inte missa. Nej. Så då tycker jag att du gör slag i saken och blir Patreon, för om du blir det då kan du fortsätta lyssna bara nu. Du slipper reklam och det blir allmänt gött.
Toppen.
Dubbelt så mycket njutning.
Verkligen.
Ja, det är som att du skulle plocka upp två jordgubbar ur jorden och äta dem samtidigt som du tittar in i ögonen på en tysk äldre herre.
Härligt.
Så gör det. Gå in på patreon.com/
rattet i verkligheten.
Och då får du lyssna på när Jonas ska läsa den här berättelsen.
Vår vänskap hängde på en skör tråd. Yeah.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.